There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Lotta.
Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande och viktigt avsnitt av Hälsosnack.
Absolut, för idag så fortsätter vi på sockertemat och vi har träffat vetenskapsjournalisten Ann Fernholm. Ann har skrivit flera böcker om socker, bland annat Ett sötare blod och Det sötaste vi har. Och Ann gör oss också en riktig samhällstjänst genom att kritiskt granska livsmedelsbolagen och det fiffel som är vanligt när det kommer till att dölja socker. Ibland där man som inte ett ont anande konsument faktiskt minst anar det.
Mm. Och Ann har också grundat Kostfonden. En fond som samlar in pengar till kvalitativ kostforskning. Och varför det är så viktigt men allt för sällsynt, det kommer vi att prata om i intervjun. Ann är också en av initiativtagarna till den sockerfria dagen som går av stapeln varje år den 12 oktober. Och kommer också att vara en av föreläsarna på det event som anordnats i år med flera intressanta ämnen på just sockertemat. Med namnkunniga gäster, både svenska och internationella.
Ja, och det här eventet går att delta i online. Och du kan läsa mer och anmäla dig på elitista.se. Och det som är extra bra är att allt överskott från det här arrangemanget, det går till just Kostfonden. Så att köpa biljett och delta, det är en riktig win-win.
Mm. Och känner du som vi när du lyssnar på intervjun att det här är värt att stötta, så gör det, för det här är så viktigt. Och innan vi börjar, kom ihåg att du gärna får följa oss på Instagram, @hälsosnack med Lotta och Victoria. Men nu kör vi igång. Hej Ann och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack ska du ha.
Äntligen är du här Ann. Vi har verkligen sett fram emot att få intervjua dig här i Hälsosnack. Så det ska bli jätteroligt idag.
Tack.
Och jag tänker att de allra flesta av våra lyssnare vet säkert redan vem du är. Men om någon skulle ha missat det, kan inte du bara berätta, presentera dig själv och berätta vem du är och vad du gör?
Ja, men jag är ju vetenskapsjournalist och skribent. Jag disputerade i egentligen molekylär bioteknik, men det är ju biokemi, liksom kroppens kemi, 2001. Men sen när jag, liksom, tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare behöver granskas av journalister på samma vis som politiker granskas av journalister. Så därför blev jag vetenskapsjournalist. Sen till början så skrev jag mest om nanoteknik och bioteknik. Men sen våren 2009 gjorde jag en intervju så fick mig att nörda in på det här kostspåret. Och sen jag insåg hur illa grundade våra kostråd är och sådär. Så ja, sen har jag suttit fast i, som jag brukar kalla det, kostträsket.
Det är lätt att fastna här.
Och det är vi så glada för.
Ja, men tack. Ja, det känns ju viktigt så. Även om man kan tycka det är roligare. Ibland så måste jag skriva om lite riktig forskning som jag brukar säga.
Ja, men det är ju viktigt. Det är ju jätteviktigt. Ja. För man kan ju verkligen, och vi ska prata mer om det, hur man kan se på forskningen ur olika perspektiv och vinklar och så. Men vi har ju sockertema i Hälsosnack just nu inför den sockerfria dagen den 12 oktober. Och du står ju verkligen främst i ledet när det gäller kampen mot socker, känner vi.
Ja, det har jag. Jag vet inte. Jag har fastnat där.
Ja, så att ha med, att ta med dig när vi kör sockertema, det känns ju självklart för oss. Och vi är ju jätteglada att du har kommit hit.
Ja, det är roligt att vara med. Mm.
Och som sagt så ska vi prata om socker idag. Och det har nog inte undgått någon vilken skadlig inverkan det har på vår hälsa. Och man kan verkligen undra varför samhället inte gör mer när det kommer på den fronten. Och ja, livsmedelsbolagen, de tar ju inte riktigt sitt ansvar de heller. Och det fifflas en hel del för att tillsätta socker lite här och var. Där inte ett ont anande konsumenter inte har en aning om att här finns det en massa socker. Och det visar ju verkligen dina granskningar gång på gång.
Visst är det att det är den andra vanligaste ingrediensen? Vi har gjort en analys nu, en databas. Det är den andra vanligaste ingrediensen i våra livsmedel är vanligt socker. Efter salt kommer socker, sen kommer vatten. Men sen på 12 i topplistan över våra vanligaste ingredienser så finns också druvsocker och glukossirap. Så 3 av våra 12 vanligaste ingredienser är någon form av socker.
Mm. Ja, jag är inte förvånad heller.
Nej.
Det är inte okej.
Så det finns i men tiotusentals livsmedel. Jag skulle säga att det är nog i åtminstone hälften av alla våra livsmedel så döljer sig lite socker. Ibland är det ju väldigt, väldigt små mängder, så lite att det knappt påverkar vår hälsa. Men det är ju det där med många bäckar små. När det finns i det mesta vi köper så blir det ju en stor dos till slut som vi får i oss.
Eller hur? Och man vänjer sig hela tiden vid att allt ska smaka lite sött också.
Ja. Det tror jag också är ett skäl till att man har i så mycket socker i livsmedel, för att vi har vant oss in på den här jättesöta smaken. Och då dödar vi lite, eller vi dövar smaklökarna så att de känner inte allt det söta.
Ja, och det där har ju du också skrivit om, eller hur? Ja. Med barn, hur man lär sig in i det här och liksom, ja, man förstör nästan smaklökarna. Eller man förstör dem inte, för man kan komma tillbaka, men...
Ja, precis. Men just barn är ju svårt, för det börjar ju liksom med de här söta puréerna när man är jätteliten, som typ det står gröt, men det är en gröt kokad på juice i princip. Och så blir det väldigt, väldigt sött liksom, och så... så får de väldigt söt mat och så vänder de sig in i det här. Och sen så blir ju barn när de är 1,5-2 år gamla väldigt kräsna mot något de inte känner igen. Och har de då vant sig in i det här söta så är det faktiskt väldigt, väldigt svårt att komma bort ifrån. Så därför måste man ju redan från början börja med riktig mat liksom.
Mm, det önskar jag verkligen att jag hade vetat när mina barn var små. För att när mitt djupare hälsointresse började, då var mina barn redan liksom, de var körda.
Ja.
De var redan liksom invanda på det här spåret.
Ja, mina också faktiskt. Men jag måste säga, vi har ju typ de får ju mörk choklad istället för godis, mina barn. Och då är det faktiskt så att min son kom häromdagen och sa att han gillar inte vanlig mjölkchoklad, för den är för söt. Inombords så bara gjorde man där. Yes! Ja. Mm.
Men det är ju det att till slut, alltså när man har vant sig av med att allt ska smaka så extremt sött också, då vaknar ju de andra smaklökarna till liv och då kan man ju njuta av ett mycket bredare smakspektrum. Det är bara synd att det ska vara sån uppförsbacke, att vi liksom först ska komma in i det här söta träsket och sen kämpa oss ut ur det också.
Ja, så är det ju verkligen. Ja. Det är så roligt nu. Vi har ju skrivit en bok, Stora boken om barnmat, så har vi gjort en webbkurs av det också. Stora kursen om barnmat heter den. Det är så roligt nu när man får mejl från föräldrar som faktiskt har lärt sina bebisar att äta riktig mat. Och de gillar ju liksom starka etiopiska grytor. De kan käka... Edda som vi följer i kursen, hon käkar ju senap direkt från burken nu liksom. Alltså det är helt skruvat, men de gillar, och de kan sitta och suga på citron, och de gillar att utforska liksom maten. Men vi är så tillskruvade i våra hjärnor att det ska bara vara sött liksom.
Ja, men jag blev ju tillsagd av BVC att man ska köpa den här gröten som är den här pulvergröten. Så att man fick ju dåligt samvete när jag började göra egen. Och sen så bara, men släpp det här nu liksom. Men då fick man också stöd av, för du hade en bok också.
Smakäventyret var den första.
Och vi ska prata mer om det här med socker och dina granskningar, för vi har jättemånga frågor gällande det. Men vi tänkte att vi skulle börja med att lyfta blicken lite, och du var inne på det förut, det här med kostforskning.
Ja. Jag tänker att väldigt många av de hälsocoachklienter som vi har, de känner sig väldigt förvirrade. För ena dagen så står det någonting på löpsedlarna som är farligt eller som man ska undvika. Den andra dagen så står det någonting helt annat.
Salt ger hjärt-kärlsjukdom nästan då. Bara saltet är inte så farligt som vi trodde. Nej. Ja, så är det ju hela
rött
tiden.
Kött, vad är det som gäller egentligen? Ska alla bli veganer? Är det det hälsosammaste? Så att många är förvirrade. Och lite kan man ju, eller lite, jag förstår det. Och jag kan känna att borde vi inte i år liksom, 2021, det är inte 2022 än, 2021, borde vi inte veta vad en människokropp mår bra av?
Det kan man absolut tycka, men då ska man tänka att det var så här, det var inte så länge sedan som man gav, typ inte ens hade läkemedelslag. Alltså rent forskningsmässigt så tänker vi att vi har kommit så långt, vi vet så mycket om forskning. Men om man tittar på, jag brukar likna det vid läkemedelslagstiftningen till exempel. Den riktades upp när neurosedynskandalen kom. När man gav det här sömnläkemedlet som kvinnor då fick. Och så blev, om det var ju tiotusentals barn så blev allvarligt, liksom fick missbildningar. Och då fick vi hela läkemedelslagstiftningen som säger att man måste testa läkemedel på ett visst sätt för att få ut det på marknaden. Det var på 60-talet det kom. Och sen när man tittar på, ja, men psykologin där man liksom bara hittar på en massa freudianska teorier som det riktade, har riktats upp med så här KBT-terapi och nu på senaste tiden. Och kostforskningen har inte kommit dit ännu. Det är fortfarande så här, hyfsat illa grundade hypoteser som man tycker att man kan ge kostråd på. Och då är det för att det är väldigt dyrt att bedriva välgjord forskning och kostforskare tycker har inte haft råd med det, för det finns inte så mycket statliga forskningsmedel. Och då har man sagt att vi går på det bästa vi har. Men det bästa vi har är faktiskt bara en hypotes, en illa grundad vetenskaplig hypotes som man har. Och det gäller ju jättemånga kostråd som har getts på det viset. Så att brist på pengar och sen är det liksom, ja, men det gror en kultur där man tycker att det är okej och drar jättelångtgående slutsatser på väldigt dålig grund. Och om man nu ska kritisera, det tycker jag också faktiskt gäller hälsorörelsen. Det ges mängder av råd och grejer på superdålig grund. Så att ja, det är väl att det saknas pengar till riktigt, riktigt välgjorda studier. Och när vi snackar välgjorda studier, då ska det vara en studie där man har en grupp får äta en kost. Sen har man en kontrollgrupp som äter en annan kost. Sen slumpar man människor till de här två kosterna. Så gör man en studie som pågår ganska lång tid. Och det inkluderar liksom tillräckligt många människor för att man ska få ett signifikant resultat. Då har man en bra koststudie. Och de kan ju kosta uppåt en 10 miljoner att genomföra.
Ja, för det kan ju inte vara lätt heller att kontrollera att de här människorna verkligen äter den här kosthållningen. Och helst skulle man ju vilja att de åt dem. Ni äter det här för resten av livet. Ja. Ni äter det här för resten av livet.
Och det alltså, går man kanske ju måste inte undvika också för att inte förvirra resultatet.
Ja, nej men precis. Och det är ju svårt att få folk att följa en kost långsiktigt och så. Och då har man ju den här andra formen av kostforskning när man liksom skickar ut enkäter till folk. Hur äter du? Och så följer man dem och så ser man vad som pågår, liksom vad som hänt efter 15, 20, 30 år. Sådana studier, det är det man har baserat jättemycket kostråd på. Men de kan aldrig bevisa ett orsakssamband. De kan bara liksom ge hypoteser. Att ja, men vi tror att det här kan vara farligt för hälsan. Och då ska det helst, liksom när det stämmer med det man ser i de här andra kliniska prövningarna, de kan man ju inte pågå i 20 år då. De kan ju pågå kanske ett år. Men om de två stämmer överens, resultatet stämmer, då kan man ju tro att ja, men det här är ju faktiskt sant. Liksom. Men säg som till exempel ägg har man sagt att ja, men de som åt mest ägg i början av 90-talet, det är kopplat till högre risk för hjärt-kärlsjukdom, därför är ägg farligt. Men de som åt ägg i början på 90-talet var ju alla de som struntade i sin hälsa. För man varnade ju jättemycket för ägg. Och de som bara fortsatte att äta ägg, det var ju de som faktiskt kanske inte heller motionerade och åt massa annat dåligt.
Det är lite på samma sätt som kött, som studierna som visar att kött skulle vara skadligt ju.
Ja, och då kan man se liksom ägg, om man då gör en sån här, som då kallas randomiserad kontrollerad prövning. Men titta, ni får äta mycket ägg och ni äter inga ägg. Så ser man ju att ägget faktiskt har bra hälsoeffekter. Då är den studien mycket, mycket mera värd. Men när man rapporterar i tidningar och sånt, går man inte tillbaka och tittar på sånt. Man gör ingen helhetsbedömning. Man går liksom bara på enskilda små studier. Och man berättar aldrig för läsaren om det bara är en sån här som bara kan generera en hypotes, eller om det faktiskt är en studie som kan, man kan dra ett orsakssamband ifrån. Och det här förvirrar ju folk jättemycket. Och viss forskning som man rapporterar om, det är ju liksom bara, ja, men djurstudier också. Det är också väldigt svårt att dra slutsatser ifrån. Så att man behöver ju vara öppen om hur osäker grunden är.
Ja. Och man kanske inte heller kontrollerar vem som har finansierat den där studien och vem som har skickat ut pressreleasen till medierna om att nu har vi hittat det här.
Ja, det är också ett jättestort problem. Och sen ska man ju veta, och då är ju mycket är ju företagssponsrat då. Och det är ett problem liksom när Coca-Cola står bakom studien. Coca-Cola har ju också så här ful, liksom via fulvägar finansierat, de kan ju finansiera, det var ju något som New York Times grävde i, det hette någon så här Global Network for Energy Balance, där de skulle driva det här att det bara är mängden kalorier vi äter som spelar roll för hälsan. Och då står ju de bakom det här nätverket som ser ut att vara ett nätverk av forskare, men det är helt finansierat av Coca-Cola, men det syns liksom inte. Så det är ju väldigt mycket så. De har ju finansierat de amerikanska läkarsällskapen för barnläkare och hjärtläkare och dietister och, så det, alltså det är mycket där alltså. Det är därför jag kallar det för träsket liksom. Det är inte något vackert det här liksom. Det är ingen bra forskning. Det finns väldigt få extremt välgjorda koststudier, ska jag säga. Och jag kan ta också, om man tar salt som exempel, så många tänker att det här är farligt, det här måste vi undvika. Det är också sån här, då har man tittat på kroppens biokemi. Då ser man att om vi äter mycket salt, då stiger blodtrycket lite. Det är ju för att, främst för att det binder mer vatten i kroppen. Och sen vet vi att ett högt blodtryck, det är ju verkligen stark, det är en orsak till ett kärlsjukdom och till stroke och sånt. Och de har sagt att salt ger stroke. Men den lilla blodtryckshöjning som salt verkligen ger, vi är inte säkra på att det är det som ger det här väldigt kraftiga höga blodtrycket som är kopplat till bukfett mot typ 2-diabetes och som verkligen orsakar stroke. Och då när man har gjort de här, då har man faktiskt mätt mängden salt i människors urin. Det är ju väldigt bra, starkt mått på hur mycket salt man äter, för man kissar ut överskottet. Och då har man liksom följt, det har man följt i så här ganska många år, och då ser man ingen koppling mellan mängden salt i morgonurinen och risken för hjärt-kärlsjukdom. Eller man ser en koppling, men den mängd 90% av svenska befolkningen äter är inte kopplat till hjärt-kärlsjukdom. Det är den lägsta risken. Däremot är den mängd som Livsmedelsverket rekommenderar, det är kopplat till en högre risk. Den låga mängden, och äter man väldigt mycket salt och har högt blodtryck från början, då är det också kopplat till en högre risk. Men det här gör ju att man ska dra öronen åt sig och börja tänka, men hade vi rätt från början? Liksom, ja, hänger med? Det är därför det blir så himla rörigt. Men man måste liksom ha koll på de här nivåerna av forskning och var man befinner sig. Och vad man egentligen kan dra för slutsatser från forskningen.
Mm. Nej, men eller hur?
Ja, det blir en lång drap om forskning.
Men en annan sak då, så kostforskning kostar ju jättemycket pengar.
Ja.
Samtidigt så kostar sjukvården enorma summor.
Ja, ja, ja.
Och man vet också att de flesta av de kroniska sjukdomarna är ju baserade eller grundar sig i kost och livsstils, eller kost och livsföringen.
Ja.
Så det känns som att samhället skulle tjäna jättemycket på att få till de här ordentliga koststudierna som verkligen kunde slå fast, men vad ska vi ge våra medborgare för råd kring vad vi ska äta? Varför finns inte det? Varför är inte det liksom mer i samhällets intresse?
Ja, men det är det.
Varför
som
har du fått starta
är så otroligt. Ja, men det är det som fond. Är så, ja, det är därför vi grundade kostfonden, för vi måste ha in bättre pengar till koststudier. Vi måste stötta forskare, dra igång större, mer välgjorda koststudier. Så stötta kostfonden, säger jag bara, för det är ju verkligen, det är så frustrerande att se cancerfonden, herregud, de har ju liksom snart 100 anställda och jättelokaler och drar in flera 100 miljoner varje år. Och så liksom genom kosten kan vi förebygga cancer. Men de satsar nästan ingenting på förebyggande forskning. Och sånt blir ju så frustrerande. Vi satsar bara på att åtgärda problemet om och om och om igen. Och så blir vi bara sjukare och sjukare. Kön i vården blir längre. Och jag vet faktiskt inte vad som ska till för att få politiker att fatta att ni måste satsa en ordentlig summa pengar på att förebygga ohälsa. Det måste gå och faktiskt tjäna pengar på att förebygga ohälsa lika väl som man tjänar pengar på att ge ett läkemedel till någon. Men du kan inte göra det idag och det är så fel. Utan hela vården är idag uppbyggd kring, om man tittar på vad som de ekonomiska drivkrafterna i vården, det är ju för att, eller inte i själva vården utan för att utveckla behandlingar i vården. De ekonomiska drivkrafterna ligger idag i att du måste kunna ta patent. Det enda du egentligen kan ta patent på, det är en ny kemisk substans. Och då är det ju egentligen bara läkemedel du kan ta fram och tjäna pengar på det. Och får du ett läkemedel, då kan du satsa 1 miljard i en studie. För då kan du verkligen få tillbaka pengarna när du har ett patent. Men allt annat som är till exempel att använda gamla läkemedel, återanvända dem, det kan man inte tjäna pengar på. Man kan inte tjäna pengar på kostforskning, man kan inte tjäna pengar på stamcellsforskning. Det är liksom, det finns så mycket som det inte finns någon ekonomisk drivkraft i att utveckla. Och det är felet. Och det systemet måste ju skruvas om av politiker. Ja, men de sitter på något sätt fast i det här gamla systemet.
För det enda man kan tjäna pengar på och hämta hem det som man har satsat i forskning, det är ju då om man kan hitta eller komma fram till ett läkemedel som man får ta en medicin eller en tablett varje dag, år ut och år in i hela sitt liv.
Ja, och då undrar vi, varför sitter de där med 18 läkemedel i sin dosett, liksom de gamla? Man bara, det är det vi betalar för. Vi betalar för att ge läkemedel. Mm. Vi betalar inte för att de där gamla människorna ska vara friska så länge som möjligt. Utan vi betalar faktiskt. Helst så liksom vill ju läkemedelsbolagen att vi ska vara kroniskt sjuka.
Eller hur?
Och det är ju inte läkemedelsbolagens fel heller, för det stör mig. Det är inte deras fel, det är det de får betalt för. Vi måste ju kräva ett annat system. Och det är faktiskt politikernas roll att sätta det systemet. Det kan inte. Läkemedelsbolagen kan ju vara med och lobba för ett annat system. Så att de till exempel kan börja. Alltså jag har ju skrivit om en vanlig allergimedicin. En forskare som upptäckt att det slår ratadin, ett numera receptfri medicin. Faktiskt tycks motverka cancer. Man ser i registerstudier att det minskar dödligheten i cancer. Jättespännande forskning från Lunds universitet. Men det finns ingen ekonomisk drivkraft i att testa det där vanliga allergiläkemedlet mot cancer. Utan
det är så många missed opportunities för människor. Det är så mycket lidande på så många nivåer. Så här, väldigt mycket onödan.
Tänk om man fick betalt för att ta fram en behandling som gjorde människor friska eller symptomfria. Ja. Det var det du fick betalt för. Då skulle vi ha en helt annan drivkraft. Då skulle vi alla vara väldigt mycket friskare. Och vi skulle inte sitta här och får vi följa en bra kost och hur gör vi det här. Då skulle man ju hittat på sådana saker.
Men man tror ju nästan, om man är lite konspiratorisk då, att livsmedelsbolagen och läkemedelsbolagen har någon liten konferens om året och bara, ja men vi pushar ut mer socker, för då kan vi hitta mer läkemedel som liksom, för att de gynnar ju varandra lite grann.
Men så det funkar ju inte.
Utan nej, det förstår
det här med
jag.
Socker, och det är ju när det gäller livsmedelsbolagen. Nej, man tänker ju så, det är ju många som tänker så.
Men av deras liksom affärsmodellerna har ju utvecklats utifrån att vi faktiskt, som du säger, vi har inte sagt ifrån. Nej. Det är så här vi vill ha det. Ja. Och skulle vi vara tydliga, på något sätt kunna samla oss och vara tydliga med hur vi vill ha det, då skulle ju alla affärsmodeller anpassas efter det.
Om
man fick pengar utifrån något som var klokt.
Ja. Och det är det som är så konstigt skruvat till liksom sjukvårdssystemet och så. Det är ju att det är politiskt satt vad man får betalt för. Det är ju politiskt satt att man betalar för vissa läkemedel och så. Så det är ju det är politiker som har beslutat det.
Mm. Ja. Och sen så är det samtidigt politikerna då. Det här är ju så här långsiktiga vinster. Så att de går ju inte till val för att folk om 40 år ska vara hälsosamma liksom.
Nej, precis. Men jag tycker att det är konstigt att de inte kunde införa en sockerskatt. För det tänker jag att det finns en ganska stark opinion för. Mm. Att det inte är jätte jättesvårt att ställa sig där och säga att vi vill göra det här för folkets hälsa.
Liksom. Ja, och det har man ju sett i andra länder att det funkar. Ja. Där har man ju exempel också som man kan titta på.
Ja, och även om det inte skulle funka, även om vi inte äter mindre socker, så tycker jag att vi måste ju på något vis finansiera all den vård som sockret orsakar. Mm. Och då får man väl dra in pengarna på sockret. Det är väl bolagen, liksom livsmedelsbolagen, pumpar ut, får liksom pumpa ut vilken skit som helst. Och sen så ska staten på något sätt betala konsekvenserna för det. Och det tycker jag är jättekonstigt.
Det är, nej, de, det är lite som cigaretter också. Ja. Att man skattar dem högt för att de orsakar stor skada.
Ja, precis. Så sprit. Borde man göra. Det är verkligen.
Men jag tycker att det är ju jättemycket av den här skräpmaten, godiset, chipsen, läsken, energidryckerna som är riktade mot våra ungdomar, ja, det... tonåringar. Och de tonåringar, för en sak är det här, vi pratade om barn och mat, ja. Så det är liksom en sak. Men sen när de börjar bli så stora att de har sina egna pengar, ja. De går själva till och från skolan, de går förbi en kiosk eller ett ICA eller någonting. Och allt är för billigt.
Ja, jag håller med.
Alltså det är alldeles för billigt att köpa sig en flaska läsk, mm, eller en bar eller en godispåse. Och jag bor ganska nära ett ICA, så jag ser liksom lunchtid hur liksom det bara vallfärdas upp till den här ICA:n från högstadieskolan i närheten. Så det tänker jag så här, men varför vill inte samhället bara sätta stopp för det här och rädda våra ungdomar? Det får inte vara så där billigt.
Vi, och då, precis, men där har vi faktiskt ett jättestort problem. Och det är att vårt livsmedelsverk, dels har de beslutat att salt är ett värre problem för hälsan än socker. Och fullkorn. Det här, jag skrev ju ett öppet brev till Livsmedelsverket innan sommaren kring just det här. För då är det så här att de har... När de tittar på vad vi blir sjuka av, då har de en undersökning som heter Riksmaten, som är en enkätundersökning som de skickar ut till befolkningen. De frågar så här, hur äter ni? Och då svarar vi på enkätundersökningen. Och då svarade vi senast som gjorde Riksmaten att vi käkade 4,4 kilo godis och choklad per person och år. Och slår man ut det på 365 dagar per år så blir det bara 12 gram godis per dag eller något sånt där, jag har räknat ut. Och det är väldigt lite. Och då tycker de att det är typ inget problem. Men tittar man på vad som faktiskt säljs, då säljs det 15 kilo godis och choklad varje år. Och den kontrollen gör inte Livsmedelsverket.
Men så hur de kan man inte göra det?
Nej, det är det som är helt ologiskt.
Arbete, ja. Alltså.
Och då ska du veta att när de då fick i uppdrag av regeringen för några år sedan att undersöka effekterna av energidrycker, då gör de likadant. Då går de på Riksmaten Ungdom. Titta på hur mycket rapporterar ungdomarna att de dricker liksom, av energidryck. Och då säger ungdomarna, vissa ungdomar dricker ju jättemycket. Men den stora majoriteten dricker typ ingenting alls enligt Livsmedelsverkets undersökning. Och då tycker inte Livsmedelsverket att det är något större problem. Men tar man då deras siffror på vad ungdomarna säger att de dricker i genomsnitt och kollar på vad industrin faktiskt säljer, så måste hela den svenska befolkningen från 15 till 64 år dricka lika mycket som ungdomarna säger att de dricker, för att all den där energidrycken som säljs faktiskt ska gå åt. Hänger ni med?
Mm. Det hänger med.
Ja. Ja. Och det är ju helt skruvat att Livsmedelsverket, jag har faktiskt... Att de använder självrapporterade data när det gäller det här, de måste ju veta. Och dessutom så rapporterar vi bara så här, när de gör sina undersökningar... Jag tror Riksmaten Ungdom var att de rapporterade 2 dagar vad de åt per år. Och vi vuxna tror att de rapporterade 4 dagar. Men det är ju liksom inte på julafton, på kanelbullens dag eller på Halloween. Utan vi rapporterar ju kanske vanliga vardagar när vi faktiskt äter ganska bra. Men det motsvarar ju inte vår totalkonsumtion av socker under ett år.
Nej, men här ser man ju verkligen bristen på typ koststudier. Då.
Ja, och att de inte... Det känns som att de inte har någon självkritik. Och då sitter de där och tycker att salt är ett värre problem. Och det är liksom 10 år gammal forskning. Då har det kommit nya studier som visar att den där hypotesen är ju faktiskt sannolikt fel. Men då om det kommer jättestora välgjorda studier. Det här var en studie som gjorde på 100,000-tals människor. Den jag berättade om det där att man mätte salt i urinen. Och såg att det fanns ingen koppling till hjärt-kärlsjukdom. Då tar man liksom inte in den. När den kommer 5 år in när man har kostråd. Då tittar man inte på den studien. Utan då väntar man tills kostråden uppdateras nästa gång om 5 år. Istället för att se. Men här kommer ju faktiskt en extremt stor välgjord studie. Som faktiskt talar emot det vi säger.
Mm.
Så att.
Det är lite stoppa huvudet i sanden liksom.
Jag vet inte. Ja, det, och då är det ju dietister som sitter där. Väldigt många är ju dietister. Och jag ska säga att den vetenskapliga utbildning de får på sin universitetsutbildning, den är ju extremt bristfällig. Den kritik de får. Utan de får ju på något vis lära sig hur det är. Och jag vet ju folk som går utbildningarna nu. Jag får ganska många mejl från folk. Bara, alltså jag är så frustrerad. Det här är så dåligt. Och det är ju liksom, ja, jag har uppmuntrat dem att rapportera det till det här, jag kommer inte ihåg vad det heter, UHÄ. De granskar i alla fall utbildningarna på högskolan. De granskar till exempel psykologiutbildningarna för några år sedan och ratade många av de utbildningarna som att de inte var vetenskapligt grundade. De skulle också behöva granska dietist- och nutritionistutbildningarna.
Mm. Ja. Ja, men det är ju för att det faller ju verkligen ut i samhället. Det är ju det är så här, sen Livsmedelsverkets råd går ut till alla skolor, alla äldreboenden, sjukhus och vet ju hur det ser ut där. Ja. Liksom.
Och sen är det ju faktiskt Livsmedelsverket som vår socialminister lyssnar på, som är ansvarig för folkhälsan. Och det ska ju kunna vara så. De ska ju kunna lita på sina expertmyndigheter och veta att det är de råd och rekommendationer som de ger är bra. Och det är klart att de gör det. Det är klart att de tror att det är Livsmedelsverket, det är jobb de gör, är vetenskapligt grundat liksom. Men jag tycker ju att de borde gå, vi har en annan jättebra svensk myndighet som heter SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. De går igenom den vetenskapliga grunden för vården. Deras rapporter är ofta extremt välgrundade. De har en metodik som är väldigt, väldigt noggrann. Och när de får ett resultat så berättar de hur stor osäkerhet det är i resultatet. De säger om det liksom är välgrundade råd eller liksom om de är väldigt bräckliga. Och de borde istället, SBU borde sättas att gå igenom kostråden. Så att de var mer rigorösa. Och det här gäller ju inte bara kostråd om salt och kött. Det här är ju kostråd om bebisar och gluten eller bebisar och allergier. De har ju varit fel. Liksom.
Ja, men det är ju jätteviktigt. Och jag måste bara, jag har en liten reflektion om kött.
Ja.
Och det är ju för att vi är väldigt köttintresserade. Och min man har blivit väldigt intresserad av kött. Och sitter och tittar på YouTube-videos från USA hur man grillar och sådär.
Ja.
Och han bara, ja, först så har de då honung och sen ska man ha melass på och sen är det socker. Alltså det är så många lager socker. Så att jag förstår ju varför kött har fått dåligt rykte.
Ja, det är
med tanke
så de gör
på
i USA.
Ja, det är så de gör i USA.
Det var intressant.
Och det tittar man ju inte på, utan man tittar bara hur mycket kött de äter. Men inte vad de äter till, den här stora läsken och det här berget av pommes frites och sen då alla glazings och
ja, det är det de gör ju såna här epidemiologiska studier som de kallar. De gör en katten, hur mycket kött äter ni liksom? Och sen ser de efter 20 vad som har hänt. Och så är det bara korrelationer. Men när man ser sådana köttstudier från Europa, då hittar man faktiskt ingen korrelation mellan rött kött och hjärt-kärlsjukdom eller cancer.
Men
och man ser
det
inte heller
det finns
i Asien. Ja, men det är precis varför. Och det är helt ologiskt. Vi har ju såklart ätit rött kött under vår evolution.
Mm.
Och det är faktiskt helt ologiskt att vi skulle bli sjuka av någonting vi har utvecklats för att äta. Sen är ju ett problem med kött och klimatet. Och det är ju en annan diskussion. Men om man tittar på hälsoaspekten.
Mm. Men ska man inte blanda ihop det?
Ja, nej, vi måste ändå separera det. Och då är det ju jätteilla om vi då går från rött kött till att käka vegokorvar. Coop har ju utvecklat till exempel en vegokorv som är mestadels rapsolja, modifierat stärkelse, förtjockningsmedel och vatten liksom.
Mm,
och
vi det kan låter ju jättegott.
Ja, kryddor och aromer. Jag menar, det kan vi ju inte äta istället för kött. Kött är ju bland det mest näringsrika vi har. Så överger vi kött, då får vi se till att äta näringsrikt. Annars kommer vi ju få näringsbrist liksom.
Ja, och vi vill ju inte ge upp det. Liksom, om man tittar på klimatet så kanske vi ska börja ge upp det som är dåligt för oss eller som inte ger så mycket nytta. Att kanske liksom inte ta det som ger oss mest nytta, tänker jag.
Nej, och då kan man också se att kornen gör väldigt stor nytta för bina. Jag kan uppleva idag att det finns liksom folk som så här, jag dricker havremjölk. Då löser jag klimatfrågan. Sen fortsätter jag att köra stadsjeep och flyga till Japan på semester.
Mm.
Då har man liksom missuppfattat något. Det är ju flygningar, det är ju fossilt bränsle. Eller det bränner ju liksom fossilt koldioxid. Kol, fossilt kol bränner det. Medan de korna betar gräs så pruttar ju de metangas. Det går ju upp i atmosfären och där i atmosfären bryts ner till koldioxid som går in i gräset som korna kan beta. Så det som korna betar är ju en del av kretsloppet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, vi har pratat en del om regenerativt jordbruk här i podden.
Ja, oh, gud vad spännande.
Som ju är liksom det nya, fast det gamla sättet att göra det på. Se lite mer på hur naturen hade tänkt ut det från början. Att det här kretsloppet behövs. Där man då inte har monokulturer med mil efter mil efter mil, år efter år efter år. Med samma gröda. Vete, korn och majs. Nej, ja.
Ja, vete, det är som en öken
soja,
för alla bin.
Soja,
liksom.
Vete, soja, majs. Ja. Och där det då behövs konstgödsling och besprutningar som förstör topsoil och det ena eländet mer efter det andra.
Ja, det ska vi inte gå in på här.
Nej, nu har vi andra.
Men jag vill bara säga, det är så roligt, för nu när vi faktiskt har dragit igång kostfonden så vi har ju riktigt in oss på sjukdomar, för att se hur man förebygger hälsa genom förebygger ohälsa, det tar ju åratal. Men vi liksom testar på om man kan vända ohälsa, så vi har faktiskt fått bidraget till världens största koststudie av kost vid IBS. Den går snart i mål, det var den första, den har pågått i jättemånga år, men det är den största och mest välgjorda som någonsin har gjorts. Och sen har vi gjort bidraget också till världens största och faktiskt egentligen enda välgjorda studie kring kost och typ 1-diabetes för att få ner blodsockret vid typ 1-diabetes.
Apropå det, så när jag var inne på din hemsida, din blogg, så såg jag ju, du hade skrivit ett inlägg och lagt in en bild som du hade tagit för flera år sedan, tror jag, en broschyr där en kvinna med typ 1-diabetes, nej, typ 2-diabetes, hade fått kostråd från sin läkare. Och då var det bilder på, det var frukost och det var lunch och det var mellisar. Och allt var ju bara, det var bröd och det var pasta. Och
det står i broschyren, bröd till varje måltid.
Ja, och så skriver du, slutsatsen är att så här, utan medicinering hade de här kostråden varit livsfarliga.
Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Nu vid typ 1-diabetes som jag pratade om nyss, då måste man ju ändå ha insulin. Då behöver man ju medicinera.
Ja, det är något helt annat. Så typ 2.
Men man kan ju, man får ju mycket lättare, eller många, det är ju det vi gör en studie på. Om man drar ner på kolhydraterna istället för att äta den här kolhydratstinna kosten, är det då lättare att hantera blodsockret och inte få så stora pendlingar som man får nu vid typ 1-diabetes.
Och vad kom studien fram till då?
Ja, den är inte klar ännu. Den pågår. Så det är också sjukt spännande.
Spännande. Vi väntar.
Men däremot, den första studien som gick i mål, det var en studie av kost vid fettlever. Det är ju också ett problem som ökar i fotspåren av bukfetma. Och att vi äter allt sämre. Och där ser man ju då att om man då testade dem en strikt lågkolhydratkost mot en 5-2-fasta mot den konventionella kostråden. Och då var ju både 5-2-fasta och strikt lågkolhydratkost mycket bättre. Det var många fler som liksom blev av med sin fettlever och de halverade genomsnitt mängden fett i levern. Medan i den konventionella gruppen tror jag, jag tror det var 10% som kanske blev av med mängden fett i levern. Så det var jättemycket bättre resultat i de här nya. Men då är det så jobbigt, då finns det ju inte någon stor så här marknadsföringsmaskineri som bara pumpar ut den här informationen till läkare, som då läkemedelsbolagen kan göra när de har gjort en studie. Så.
Nej, men det är just det också. Det ska ju ut till läkarna. Det ska liksom, från det här att man gjort studien, ska det trilla ner till de som jobbar mer på alla plan.
Ja.
Och det tar ju i genomsnitt 17 år, har jag lärt mig.
Oh, shit alltså. Men vi har lång tid kvar att vandra. Men det gör vi. Det är bara att jobba på.
Liksom. Det är bara att kämpa på.
Men bara berätta lite snabbt om Kostfonden.
Ja, men det, vi, är, och ju, vi den. Är ju en ideell organisation. Precis som Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Och vi samlar då in pengar till högkvalitativ kostforskning. Så att vi, och det har ju varit så ofta att vi har kunnat ge en mindre summa pengar till forskarna. Sen har de ofta fått pengar från andra. Så till några av de studier vi har gjort så... Så bidraget till att sjösätta till exempel studien av kost vid IBS, mag- och tarmsmärtor och kost vid typ 1-diabetes, så har de fått, kost vid IBS vet jag att de har fått 10 gånger mer pengar från andra finansiärer. Så för varje 100 lapp som har kommit in till kostfonden har vi lyckats styra in 1000 spänn på en välgjord koststudie. Och vid typ 1-diabetes har de också fått massa pengar från andra finansiärer. Och nu jobbar vi på att sjösätta Europas största studie någonsin på kost vid typ 2-diabetes. Det har varit en jättelång process. Men nu ligger de i startgroparna. Men det är svårt att få in andra finansiärer där. Men när de väl kommer igång brukar de kunna få mer pengar. Men vi skulle sannoliken behöva samla till det här liksom, många personer. För att man har så mycket att vinna på det. Det finns forskare som vill göra studier. Ibland involverar ju det kostformer då, som då anses vara kontroversiella. Och då har de svårt att få pengar från andra forskningsfonder. Så det hade ju varit underbart att liksom, ja, men verkligen kunna stötta nya banbrytande koststudier som testar något annat än den här konventionella kostråden.
Ja, det här känns ju, det här är ju jätteviktigt. Jag tänker att om man lyssnar nu och känner en stor frustration, precis som vi gör, kring det här och faktiskt vill göra någonting, då är det ju att kunna bli månadsgivare i Kostfonden är ju ett sätt att stötta. Eller hur?
Och vi har ju väldigt många månadsgivare. För oss är ju det viktigaste i månadsgivare så kommer in. Det hjälper ju oss att satsa långsiktigt när vi vet hur mycket pengar vi har att röra oss med och sådär. Och det är ju fantastiskt, de som är månadsgivare. Jag vill säga tack till alla er som är det, för det betyder ju massa och vi kan verkligen göra skillnad då. Och det roliga är när man gör en koststudie som faktiskt är den största i hela världen. Då, när den publiceras så kan den ligga till grund för förändring i hela världen. Inte bara i Sverige. Då kan man bygga, att bygga en vetenskaplig grund tar ju väldigt, väldigt lång tid. Men när man gör det så kan det verkligen förändra. Kom till exempel en jättevälgjord koststudie från Storbritannien som visade att rådet att undvika allergiframkallande mat för att slippa allergier till bebisar var helt fel. Man visade istället att det är tvärtom. Om man får äta jordnötter från första året i livet, sen regelbundet till 5 års ålder, då minskade man risken för jordnötsallergi till 1/7. Så bara 1 av 7 barn fick allergi istället. Det är ju jätteeffekt. Men den studien, när den publicerades, då försvann alla kostråd att vi ska undvika allergiframkallande mat. Den liksom vände allting över en natt. Det fick jättestort genomslag.
Mm.
Alltså välgjord forskning kan faktiskt kullkasta teorier, men då måste de vara bra gjord.
Mm. Ja, men så viktigt.
Ja.
Ska vi prata lite om socker också? Lite mer om socker.
Lite mer om socker, ja.
För det är ju ändå sockerfria dagen här, 12 oktober. Och varför behöver vi en sockerfri dag?
Ja, men det vill vi uppmärksamma. Vi behöver ju någon slags motvitt till kanelbullens dag och kladdkagans dag. Och gud vet vad det finns liksom. Semmeldagen och ja, Halloween och påsk. Och...
Ja, men det är så mycket orsaker till att... Eller folk hittar så mycket skäl till att äta socker.
Ja, vi lägger bara till liksom. Först var det så här påsk och sen kom Halloween också. Vi lägger liksom bara till sockerhögtider. Vi tar sällan bort någon.
Nej, nej, nej.
Så nu får vi en sockerfri högtid.
Ja, det är ju bra.
Ja.
Och de allra flesta har nog fattat att socker inte är bra för hälsan.
Ja.
Men om du bara utifrån all research som du har gjort, om du bara skulle konkretisera några punkter. Så här, varför är socker inte bra för oss? Hur påverkar det kroppen?
Ja, men först och främst är det ju tänderna, det vet ju alla. Men det är någonting jag tycker vi tenderar att glömma bort. Och tandhälsan är jätteviktig för övrig hälsa. Sen så är det ju också att socker, när man tar socker och renar fram det från en sockerbeta, då tar man bort allting det som är nyttigt för kroppen. Man får bort alla fibrer, vitaminer, antioxidanter, mineraler, allting. Och vi har ett fantastiskt biokemiskt maskineri inom oss. Det är liksom någonting som har utvecklats under så lång tid. Och då tar vi bort allt det kroppen behöver. Och sen äter vi en ren kemisk substans, sakaros, vitt socker, som bara ger oss kalorier. Och vi kräver av kroppen att den ska bryta ner alla de här kalorierna utan det här smörjmedlet som vi behöver. vitaminer och mineraler.
Och fibrer och annat.
Ja, fibrer. Ja. Så det är liksom det enda vi äter faktiskt som är på riktigt tomma kalorier. Man säger typ, jag vet inte, dietister och sånt brukar säga att fett är tomma kalorier, men det är det inte. För i fett finns alltid lite näring, och dessutom använder faktiskt kroppen fett för att bygga cellmembran och grejer. Men i socker finns det ju verkligen bara energi. Och sen börjar det komma forskning nu då. Det finns en vetenskaplig hypotes som säger att sockerarten sackaros och vitt socker består av glukos och fruktos. Och glukos är en väldigt bra energikälla till kroppens alla celler, men fruktos är inte det. Och när vi överäter fruktos så går det är leverns roll att ta hand om fruktos. Och då kan man se att när vi äter väldigt mycket fruktos så ställer faktiskt fruktos om ämnesomsättningen i levern, så att vi börjar bilda fett i levern. Och nu kan man se att fettlever är ett, som jag sa förut, ett ökande problem i världen. Förut förknippat man det med alkoholism, men nu kan man se i USA till exempel att över 1 av 10 unga har fettlever. Och det kommer ju fotspåren av liksom bukfetma. Och då är det ju allt fler forskare som säger att det är ju fruktosen som är problemet. Så. Och den här fettbildningen leder till exakt samma rubbade blodfetter som man har när man har bukfetma. Och fruktos ger också en ökad halt urinsyra i kroppen, som också kan, tror man kan påverka blodtrycket, men också faktiskt en orsak till gikt. Ja, det finns mycket där. Man kan prata om sockrets ämnesomsättning. Men det är det som, när jag började granska det här så var det min bakgrund som biokemist. Det var den som fick mig hooked på socker. Och bara, men det här är ju så logiskt liksom. Det förklarar allt. Det är som att pusslet bara faller på plats liksom.
Och det tycker jag är så bra också när du förklarar hur lite socker ett barn egentligen tål. Ja. För det finns ju, och nu vet man ju att det finns ju inte någon säker gräns överhuvudtaget på vad någon tål. Liksom. För det är så individuellt också. Men just att barn, att äta en vanlig glass som vi vuxna äter, det är liksom som 5 glassar för ett barn.
Ja,
liksom.
Så är det ju. Och ser man på en 5-åring, alltså de... Vi har ju fått kostrådet att maximalt 10% av alla kalorier får komma från tillsatt socker. Det är en väldigt luddig gräns, för det är ingen som vet hur mycket socker det är. Liksom. Men WHO säger till och med att vi ska gå ner till halva den mängden. Och nu kom EFSA med en rapport som sa att det finns, vi kan inte sätta ut, med ett vetenskapligt perspektiv kan vi inte sätta en säker gräns för socker. Men under 5% är så lite, så det hade de... Ja, det är väldigt lite. Det skulle jag gissa är en säker gräns. För det är ju dosen som gör giftet liksom. Men det är ju så lite socker, så då får ju en 5-åring i sig liksom hela sin maximala dagsransomsocker från typ någon så här 5 godisbitar eller någonting. Så det är ju extremt lite socker faktiskt.
Mm. Och om man då räknar att det kanske är en sötad frukost med yoghurt. Eller
de flesta barn har ju baserat den mängden socker redan till frukost faktiskt.
Ja, och sen så är det just det här med tillsatt socker. Men man måste ju också titta på total antal sockerarter egentligen. För det är ju faktiskt det som kroppen ska ta hand om. Även om det är förpackat på ett bättre sätt, så blir det ju ändå liksom kombinationen. Om man får det plus då det tillsatta sockret. Och jag menar, som dadlar till exempel. Jag blir ju hög på det liksom. Även om det är fibrer och massa annat, så kan inte jag sitta och vräka i mig dadlar. Det är inget tillsatt socker. Men...
Nej. Jag känner ju att det är typ dadlar. Jag blir inte triggad på det av samma sätt. Jag äter inte så mycket då. Då äter jag, om det är sådana dadelbollar, då äter jag några stycken. Och sen är jag nöjd. Jag längtar inte efter dem dagen efter. Det sätter inte igång någon spinn i hjärnan. Det ger mig liksom ingen sån här, det är inget extra sug. Och jag blir mätt.
Nej, men det är säkert också individuellt. Triggar mig.
För det brukar jag säga. För folk frågar just det. Man får ofta så här, men kan jag äta det här? Är det här farligt? Och då har jag faktiskt börjat tänka så här. Man kan inte säga allt det där utifrån någon slags objektivt perspektiv. Utan man ska gå till sig själv och känna, vad är det som får dig att bara tappa kontrollen över ätandet? Vad får dig att bara överäta på ett sätt som du inte själv vill? Och då när någonting triggar en att helt överäta, då kanske man ska börja fundera på om man verkligen ska äta det. Eller om man vill äta det liksom. Att man börjar analysera vad man kan äta utan att överäta.
Men det finns ju en stor problematik bakom ett svajande blodsocker också. Ja. Att bara få i sig allt det söta som höjer blodsockret ut mer insulin. Liksom allt det inflammatoriska som kommer ur det.
Men och då är det väldigt stor också. Skillnad på om du har en frisk ämnesomsättning. Om det är till exempel ett barn. Jag kan inte uppleva att barn blir så triggade av dadelbollar. Det finns säkert barn som blir det också. Mina barn blir inte det. Och jag tror, det är på något vis någonting med det där som gör att det blir inte samma kick i hjärnan. Liksom. Men om du då har en frisk ämnesomsättning och har liksom, tränar normalt mycket och så, då kommer du inte få högt blodsocker av dadelbollar. För då kommer din kropp stoppa undan sockret i musklerna som du har tränat upp. Man kommer reagera jättemycket snabbt på insulin och få bort sockret från blodet. Så att om man hur man reagerar på mat är extremt beroende av hur vältränade muskler man har, skulle jag säga.
Eller hur, och hur mycket man använder musklerna. Ja. Inte är jag bara stilla sittande och sitter framför tvn eller spela spel eller vad man nu gör.
Ja, men precis. Så är det ju.
Ja, men visst är det så. Och man måste se till, men de flesta, eller väldigt många, jag kan inte säga om det är de flesta, men väldigt många har ju störd ämnesomsättning i vuxen ålder.
Absolut.
Och det kryper ju ner i åldrarna.
Det är över hälften av alla vuxna som har en.
Mm. Och det behöver inte synas som övervikt, utan det kan vara dolt.
Ja, man kan ha fett på insidan. Liksom.
Ja, precis.
Och vissa personer som har övervikt, de har en frisk ämnesomsättning. Så man ska inte stirra sig blind på vågen, utan det är den här fettet insprängt i magen som är farligt.
Mm.
Så. Så är det ju verkligen. Det finns människor som har typ 2 diabetes som normalvikt.
Mm. Du nämnde Oatly och havredryck här förut. Och det är ju en av de senaste granskningarna som du har gjort. Och jag tänker att du ska få berätta lite om vad du hittade kring det. Därför att väldigt många känner ju att när man gör valet att dricka havredryck istället för vanlig mjölk, så gör man ett jättebra val för sin hälsa.
Ja, jag skulle säga att det inte är sant då. För det som inte står på havredrycken, som jag tycker är väldigt otydligt, det står ju så här att det innehåller havrebas. Och så står det att det är vatten och havre, men det är ju inte riktiga havre, utan man har ju processat havren. Så dels har man avlägsnat vissa fibrer och så här som är nyttigt. Men sen, för att havredrycken faktiskt ska bli söt, så bryter man ju ner stärkelsen till sockerarten maltos, samma sockerart som finns i öl. Så då skriver jag Oatly att det är naturligt socker från havre. Men det är ju socker som de har processat fram från havre. Som vi äter havre, till exempel i vår familj äter vi ofta faktiskt mathavre. Eller havreris istället för vitt ris. För det är ju bättre för klimatet. Och havre är en ganska bra grej liksom. Men då bryter ju våran kropp ner havren. Och då går det ju mycket långsammare ut i blodet. Så då i det öppna brevet jag skrev, så var det ju en person som har typ 1 diabetes. Han hjälpte ju mig att dricka samma mängd havredryck. Samma mängd liksom kolhydrat från havredryck. Och äta mathavre. Och då behövde han, som har typ 1 diabetes, han tränar ju mycket och sådär, men han behövde faktiskt inget extra insulin på mathavren. Men det behövde han på havredrycken. Och med havredrycken steg ju blodsockret jättesnabbt, men mathavren gav ju knappt någon effekt på blodsockret. När jag skrev där öppna brev till Oatly, för de kallar det ju att de har naturliga sockerarter från havre, och det är direkt vilseledande. Och det har de faktiskt beslutat. Jag anmälde dem också till. Man anmäler dem ju till kommunen där de har sitt huvudkontor, så det var Malmö i det här fallet. Men jag anmälde alla havredryckstillverkare, och då får de ju inte skriva att det är osötat. Både skrev Ayla Vekos, skrev att det var osötat, och andra skriver att det är naturliga sockerarter från havre, men det har de fått ta bort nu, för det är inte naturligt socker. Och alla andra har gått med på att göra den förändringen, utom Oatly som har överklagat i 2 instanser nu. Så det ligger uppe hos, och nu kommer jag inte ihåg vilken ordning det var, om det var länsstyrelsen först och sen länsrätten eller tvärtom. Men de har liksom,
det är inte okej, Oatly.
Nej, jag tycker det säger någonting om hur, för varför ska vi tro att det är naturlig socker? Då säger de så här, det är det som är det roliga. Och säger de så här, men vi gör bara det som ändå sker i kroppen. Och min man var så, vet du vad han sa, han hörde det, bara, ja, men då kan du väl göra bajsträck då?
Ja, men alltså, det där blir semantik liksom. Vad är naturligt och vad är processat, och var exakt går gränsen, och varför kan man inte vara ärlig mot konsumenten?
Ja, men du vet, det är som, men har ni inte hört talas om att matens glykemiska index spelar roll för hälsan? Är ni helt ute liksom?
Och att man framhärdar i det där, ja, tycker jag blir så, ger en sån dålig smak i munnen.
Ja, för de vet ju det, att ordet naturlig, inget tillsatt, det är ju sånt, ja, som tilltalar folk. De vet ju det.
Ja, det är så fult. Jag är ju, nu har jag ju faktiskt följt upp min naturgodisgranskning också. Det har jag gjort det, idag, semantik. Precis när vi spelar upp in det här, då anmälde jag ju faktiskt, jag har skrivit upp ett brev till naturgodisföretagen också för att fråga vad som skiljer vanligt godis från naturgodis egentligen. För de säljer ju massa vanligt godis som naturgodis, fast det är vanligt godis. Och då är det ju typ så här, ja, det är bättre kvalitet på råvarorna, men man, fast det är ju inga naturliga råvaror. Men det anmälde jag också, och då fick de till exempel, bestämde man att det är vilseledande att kalla vit choklad för yoghurt som man har gjort i naturgodishyllan. Och så det får de inte göra längre. Det finns fortfarande Coop-butiker där det står, så det har jag faktiskt, ska jag skicka in ett klagomål på idag igen, att de måste faktiskt rätta till det. Och sen så fick de också, den livsmedelsinspektör jag har pratat med sa att man skulle rensa upp sortimentet, och i det som kallas naturgodis ska det finnas något naturligt, en nöt, en frukt, ett bär, någonting naturligt i.
Det kan man väl tycka, ja, ändå.
Men nu säljer de så här lakris, eller som mjölkchokladlakris. Det är jättekonstigt. Det finns inga naturliga. Ja, det är godis. Och varför ska det få säljas som naturgodis då? Och varför vill man sälja det som naturgodis? Varför kan de inte bara säga, kan inte naturgodis vara...
Men de kanske kan ta ut lite mer, de har lite högre marginal,
ja,
på,
ja,
den.
Det är och sen
så dyrt. Så tror konsumenten att de är åtminstone lite nyttigare, ja, när de väljer naturgodis.
Precis, lika illa ju för, ja, kroppen. Så.
Och sen så hade du också en granskning här med äppeljuicekoncentrat och huruvida det är, ja, vanlig frukt.
Ja, det är också roligt faktiskt. Ja, det är ju, ja, men det är ju att man börjar säljer fruktgodingar eller typ Gott och blandat har ju så här Gott och blandat äkta frukt. Och då är det som man kallar äkta frukt, och frukt är ju koncentrerad juice. Och då när man framställer en koncentrerad juice har man tagit bort allting det som var nyttiga fibrer, som var bra med frukten. Sen så har man kokat det till ett juicekoncentrat, och då har mycket av vitamin, eller så här värmekänsliga vitaminer, typ C-vitamin, det försvinner ju. Och sen koncentrerar man ner det till ett extremt sött liksom socker. Så då blir det ju lika sött som sirap. Och det spelar ju inte jättestor roll om vi koncentrerar ner sockret från ett äpple, från en sockerbeta, från ett sockerrör. När vi koncentrerar ner socker så blir det ju väldigt koncentrerat socker, och det är ju dåligt för vår kropp helt enkelt. Så vi måste ju äta sockret med de där fibrerna, för det gör ju till exempel att sockret faktiskt går långsammare ut i blodet. Det är lättare för kroppen att hinna ta hand om sockret när vi äter frukt än när vi äter.
Och man kan ha chans på en vitamin eller en mineral också.
Ja, nej, men precis. Det finns ju lite sånt kvar.
Ja, men precis. Det finns redan, ja, färdigt. Det heter torkad frukt.
Ja, precis. Torkad frukt äter det också.
Ja, färsk frukt. Eller torkad frukt om man vill ha det i en liten påse. Ja. Och jag älskar ju lite torkad mango. Det är, ja, mitt lördagsgodis.
Supergott. Och, ja, vet du, jag och mina barn, vi älskar lakris. Så tar vi torkade aprikoser. Gärna, några är ju lite blötare, de är ju bäst i det här, vissa torkade aprikoser. Och så doppar vi det i så här riktigt lakrispulver med lite salmiak i.
Mm.
Ja, om man gillar lakris så är det toppen att göra.
Mm. Jag gillar såna här små lakrispastiller.
Ja, det gör jag, käkar jag också.
Det var svindyrt, jag köpte en liten burk igår faktiskt med äkta riktig lakris från Kalabrien. Kostar 70 kronor den där lilla burken.
Ja, men det räcker länge.
Ja.
Alltså,
det beror på hur många bitar kan man stoppar i sig.
Ja, jag kan faktiskt också mina gråt. Men det finns ju många bra sätt att få i sig lakris.
Men man suger på dem länge.
Ja, ja. Och de är ganska små liksom.
Ja, de är små. Ja. Och det är ju inget socker. Alltså, det är ju lakris.
Nej, det är bara rålakris.
Ja, rålakris. Ja.
Men det var ju också en grej jag anmälde nu faktiskt med de här naturgodisföretagen. För då skriver de att det är naturlakris säljer de ibland. I naturgodishyllan säljer de naturlakris. Det första ingrediensen är socker, vetemjöl och sen är det melass som är en restprodukt från sockerproduktionen liksom. Och sen så men vad är det för naturligt på det?
Är
då är den rålakrisen mycket, mycket mer naturlig som man äter.
Ja.
Det är ju, eller tugga på riktig lakrisrot kan man ju också göra.
Ja. Ja. Nej, men vi är så tacksamma för att du gör de här granskningarna. Och det, för det är så himla viktigt. Och det gör ju att folk får upp ögonen för det här. Att man reagerar, jaha, liksom. För det är ju också så att man kanske inte vill se det, men man måste göra det. Så att det är ett otroligt viktigt jobb du gör. Och finns det något sätt man kan stötta ditt arbete på?
Ja, jag har ju precis faktiskt börjat, för att jag gör ju det här. Och det tar ju mycket tid. Men,
jag förstår att det tar jättemycket tid. Ja. Och det ger inte så mycket pengar att betala hyran för.
Livsmedelsbolagen skickar inte massa...
Nej, de är ingen poppis. De kontaktar mig inte, vill göra reklam hos mig. Nej, men jag har faktiskt börjat, så man kan bli, om man vill, bli sån här, jag kallar det för anhängare. Det finns ju en sajt som heter Patreon där man kan stötta folk som jobbar frivilligt och delar med sig av information frivilligt och så. För jag känner ju att jag har hållit på med det här i snart 10 år. Det tar jättemycket tid. Ibland känner jag så här, men vill jag inte göra annat? Men så känner jag, men jag vill fortsätta. Och då är det här kanske en lösning. Att nu har jag fått en hel del så här Patreons eller anhängare. Mm. Och det är ju fantastiskt. För då kan jag jobba med sånt istället för annat som jag gör som vetenskapsjournalist. Så det är jag jättetacksam för. Så och jag är glad att folk uppskattar arbetet också. Det blir jag jätteglad för. Liksom.
Ja. Mm. Så det tycker jag verkligen, om man vill läsa fler sådana här granskningar och vill heja på att du fortsätter göra dem, så går man in, vad är det då? Patreon.
Patreon.com är det väl, och sen /Ann Fernholm. Man kan söka om man går in på
Patreon. Vi lägger länk här i show notes.
Tack. Ja. Jag skulle vilja jobba mer också med så hinna granska, ja, men till exempel när Hjärt-Lungfonden nu släppte en stor rapport som sa att salt var den största orsaken till hjärt-kärlsjukdom. Alltså det är ju skapat, det är som jag och min man när vi satt och diskuterade, det är som att man har vetenskap som är lika stabilt som ett plockepinn. Och sen har man byggt någon slags bunker på det där man liksom har bestämt sig för att salt är farligt. Och det är inte sant liksom. Och det är så frustrerande att se det här. Bara någon slags sanning. Ju fler gånger de upprepar det, ju sannare blir det på något vis. Fast det är inte sant.
Nej, det är så frustrerande.
Ja, det tycker jag också. Sånt vill jag liksom granska och gå igenom. För det
tycker jag är jättebra att någon gör.
Ja, skicka öppna brev till Hjärt-Lungfonden också.
Ja,
bara, hur tänker ni?
Ja. Men du, Ann, jag tänkte att nu ska vi börja runda av. Och vi har ju två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Men innan vi går in på dem, kan du inte bara berätta, du ska ju hålla ett föredrag på Sockerfria dagen.
Ja.
Eller hur? Och det föredraget ska heta Matens mörka materia. Vad handlar det om?
Ja, det är ju ett annat arbete jag har påbörjat, kan man säga. Där resultatet kommer i början av nästa år. Men det handlar om att jag har gått igenom de 100 vanligaste ingredienserna i svensk mat. Och då så kommer jag gå igenom hur man kan skapa 10 av dem rent tekniskt från vete. Men så kommer föredraget att handla om allting det som försvinner ur maten när vi processar den. Och då inte bara ur vete, utan liksom på många sätt ur maten. Och då är ju det som vi pratar om, att det finns vitaminer och mineraler och sånt i maten, men vi pratar ju inte om allt annat som finns i maten. Så en vitlök innehåller ju 2600 substanser, varav vissa tror man då till exempel förebygger cancer och sånt. Och en sjukt spännande grej som till exempel finns i ägg, det är det färgämne som färgar äggulan gult, lutein och zeaxantin, 2 färgämnen är det. De återfinns också i våran gula fläck och skyddar då ögat mot strålning. Så matens mörka materia är liksom allt det här andra som finns i maten, så vår kropp är helt beroende av, men som försvinner ur maten när vi processar den. När vi liksom framställer socker från vete, eller när vi framställer stärkelse från majs. Då försvinner, lutein finns i majs liksom. Det finns och gör majs gult. Men när vi bara använder majsstärkelsen, så försvinner det ju maten. Något som vi verkligen behöver. Mm. Var det där klart?
Ja, jag tyckte det var jätteklart. Ja. Så spännande. Vi ser fram emot det.
Tack. Ja, det är...
Men är du redo för våra sista frågor?
Ja, jag är redo. Jag tror det.
Har du någon daglig rutin som du gör för att må bra, som du skulle vilja dela med dig av?
Ja, men faktiskt. Den började med när Kostfonden skulle ha ett stort event och jag var jättestressad och hann inte träna. Så då var en kompis till mig, hon körde yoga varje morgon med en som heter Boho Beautiful. En otroligt vacker kanadensiska, så vacker som man blir nästan generad. Men hon har så toppensköna yogapass som är så fem, jag har aldrig varit någon yogaperson, men de är så 15-20 minuter och de kör faktiskt nästan varje vardag morgon nu. Är man trött så kör man bara så här yin-yoga som ett stretchpass. Ja, men lite piggare kan man köra. Hon har så här typ yoga workout pass också. Så, men en kvart 20 minuter varje morgon har faktiskt varit helt magiskt, vad det ger mycket. Man behöver inte köra stenhårt i en timme för att bli stark, har Nej. Jag upptäckt. Och man blir jättevig när man kör de där stretchpassen.
Härligt.
Ja. Och smärtor så här, i höfter och sånt som jag har haft, det försvinner. Det är faktiskt, ja, jag skulle säga att det har varit jättebra.
Tänk om det fanns ett sånt piller man kunde sälja. Gud vad rik man skulle bli.
Det hade varit väldigt, väldigt skönt. Men man blir liksom lite glad av dem där. Hon är alltid på vackra stränder också.
Ah, ja, det är ju sitt till.
Ja. Ja, och sen om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Ja, det är ju väldigt svårt att välja mellan att träna eller att sluta eller dra ner kraftigt på sockret. Men jag tror faktiskt att det är ett svårt val mellan dem. Men dra ner kraftigt på sockret är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja, så jag får säga det. Alla andra säger att man ska träna, så jag säger dra ner på sockret.
Nej då, inte här i den här podden.
Nej, inte den här podden.
Ja. Ja, men jättebra. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och dela med dig av din kunskap.
Tack.
Och upprepa nu om man vill stötta dig eller kostfonden. Var hittar man dig?
Ja, på mig hittar man ju anfernholm.se. Och sen så kostfonden finns på kostfonden.se. Och på kostfonden kan man lätt gå in och bli månadsgivare med hjälp av ett bank-ID. Och om man vill stötta mig och min sajt, är jag jobbar med de öppna breven till livsmedelsföretagen. Och där jag faktiskt också gärna skulle börja jobba med öppna brev om läkemedel och sånt, har en plan jag har. Då kan man gå in och stötta mig via Patreon. Tack så jättemycket.
Tack. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.